Ja, välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av V-sportens podcast Motorpodden den här veckan. Och den här veckan så blir inte Jan Flash Nilsson ens hörbar från någon slags burk som det lät förra veckan tyvärr. Han är inte ens med den här veckan. Han har fått något trassel med munnen, varit och opererat sig och grejer, så han inte är så talför. Så istället har vi en minst lika meriterad motorsportman inne i studion. Håkan Strandman, välkommen.
Tack så mycket.
Fotograf på Värmlands Folkblad sedan...
Ja, jag började 1977 som sommarvikarie, sen har det rullat på här.
Mm. Och det, vi kan väl säga som så här att motorsport är ett av dina... stora intressen.
Ja, precis. Jag är uppväxt med det, kan jag säga, som åskådare. Min far tog med mig på alla möjliga tävlingar. Kanonloppet, velodromloppet, KAK-rallyt. Jag tror jag var på KAK-rallyt när jag var 7 år första gången. Så att jag har följt det här i hela livet.
När tog du din första motorsportbild?
Ja, det gjorde jag faktiskt på Dalslands ring.
Mm.
Och då var jag väl, kunde jag vara 12 år med en Rolly Cord som jag hade lånat av farsan. Och sen, det var det enda kamera vi hade då, så att jag tog några bilder där nere i Dalsland. Bland annat på Sten Axelsson, var ju en stor stjärna som jag tror att körde Porsche sportvagnar. Det var ju några svenskar som hade Porsche sportvagnar och körde med och tävlar. Ja. Och då åkte vi ner i Dalsland och tittade.
Är det den? Kan man se den? För den finns kvar, va, Dalslands ring?
Ja, det har nog växt upp gräs och sånt. Jag har sett några reportage.
Det är något man passerar när man åker ner.
Ja, det är ner när du åker ner till Grabbestad. Där det är ju, nu ska vi se, vad är det? Dals Långed, ja, där neröver.
Ja, just det. Sen finns det, men det finns något annat, någon liten go-kart ställe, ja, också möjligt. Som är, men det är inte den banan.
Nej,
det är
någon annan. Nej, den låg in i skogen. Man åkte in vid en källmack och så upp i skogen och, ja, och där var vi och tittade bland annat. Och då tog jag mina första bilder. Och sen så har jag ju tagit bilder på Ronnie Pettersson och Reine Wisell i Karlskoga och sånt där. Och jag har hundkojor i velodromen på Karlskoga där. Så att jag, och sen... rally så har jag ju, när de körde på travbanan, det var väl 4 bilar som startade samtidigt och tävlade mot varann.
Mm.
Först i mål vann, och det var Tom Trana och Carl Magnus Skog. Då, jag kommer så väl ihåg, jag höll på Carl Magnus Skog för jag tyckte han var bäst där.
Ja. Så att... ja, du, det har blivit några rallybilder, det är alltid lika kul. Vi åker på en hel del jobb ihop, speciellt under rallytider.
Ja.
Vi har ju vår tradition med Monte Carlo-rallyt,
ja,
där vi åker och gör, och där hinner vi avverka en del.
Ja.
Det kommer lite anekdoter.
Ja, det är hela tiden.
Där, man... Några har man hört förr, men...
Ja, precis. Ja, det var mycket som hände.
Ja, nej, men det är alltid lika kul att göra de här jobben. Och vi ska komma in mer på rally sen, tänkte jag. Men
sen så har jag även sett Formel 1, har ju följt så länge de har sänt på tv. Mm. Jag såg bland annat det här live med Ronnie Pettersson.
Ja, just det.
Den kraschen, och det satt vi hemma och tittade på. Mm. Och det var ju väldigt omskakande det där. Mm. Hela den situationen och det som hände. Så att det där har ju följt, och sen alla... När tv-kanalerna byggdes ut så har jag följt liksom i olika kanaler. Och jag gillar även MotoGP som jag har följt sedan 80-talet också. Mm. Och 90-talet. Kevin Schwantz var väl den stora fantomen som jag gillar.
Mm.
Sen så måste jag ju säga att MotoGP har ju varit det bästa de senaste 2 åren egentligen. Mm. Det har varit bland det bästa jag har sett faktiskt.
Jag vet inte hur mycket du har lyssnat på Motorpodden tidigare, men Flash i alla fall, han är ju ett stort fan av MotoGP, och det är det han följer mest. Och jag tror jag bara uppmanar er allihop att börja titta på den här, för det är den här serien, för det är fantastiskt.
Jag tror att jag fick in dig på det här lite grann,
absolut.
Också. Det är 35 minuter om man bara ser racet, så är det 35-40 minuter och liksom om man kan slita sig.
Ja, men det är liksom inte ett formellt liv ändå. Det kan bli upp mot 2 timmar, det kan bli ännu mer.
Ja, precis. Och sen följer man ju träningen och sen qualifyingen där då, så att jag sitter ju i flera dagar och tittar och ser i vilken form alla är i då. Ja, så
att... Vi brukar ju göra en avstämning där ofta. Ja. Speciellt om vi jobbar måndagar båda två. Då brukar vi köra några minuter varje liksom dag där när vi
precis.
Går igenom helgens begivenheter. Ja. Jag skulle säga att du har nog mer egentligen, för du följer ju rally också. Och så NASCAR där borta.
Ja, NASCAR sitter jag på söndagkvällar och tittar på. Det har jag följt 8-9 år faktiskt. Så att jag börjar på att lära mig lite grann taktik och teknik och statistik och sånt här liksom, med gul flagg och däckbyten och, och de myglar med muttrar i däcken och håller på det. Och bryter karossdelar.
The big one.
Ja, och sen väntar man, det ska alltid bli en big one då på vissa utav banorna, och då är det ju en 20 bilar inblandade i jättekrascherna där. Men det är ju inte det som... Nu är det rätt säkert också. De är väldigt noga med säkerheten inom NASCAR. Det liksom accepterar inte det. Det får inte hända. Ja, det händer ju saker, men folk får inte bli skadade. Nej. För något år sedan här så var ju... Jag håller ju på Kyle Busch, är ju min stora favorit där. Och han bröt ju båda benen här förra säsongen. Och var borta i flera månader. Och så gjorde han ju en comeback. Och det är så typiskt amerikanskt. Jag tror han vann 4 tävlingar på raken, och sen så kvalificerar han sig till slutspelet, The Chase då, som det heter. Mm. Och så blev han champion där. Mm. Det är liksom en riktig amerikansk...
Hollywood-manus.
Ja, det är ju... Amerika kan ju det här verkligen, måste jag säga.
Blir det film, tror du? Eller om det är just den grejen?
Ja, det kan det nog bli. Ja,
så är det. Det känns som liksom en jäkla bra story. Som
ja,
sagt,
men det är stories hela tiden. Det händer saker och det är livsöden och allt möjligt som rullas upp. Det är hela tiden någonting. Det liksom pågår i verkligheten hela tiden. Det här är ju USA.
Jag skulle nästan säga att du kanske har till och med mer koll än Flash på vissa saker.
Nej, han har ju mer inside och ser...
Ja, han har ju mycket. Han har mer än vad han vågar säga här.
Ja,
det kan jag säga. Att det finns... Han hör mycket, men det är klart han kanske inte... Det är klart att han inte kan säga allt. Så. Vi får se om han återvänder här innan... Vi siktar på att göra ett juledition här i alla fall innan jul, så... Men som sagt, och ni som lyssnar nu kanske lyssnar på vf.se, och ni kan ju med fördel gå in och prenumerera på podden V-sportens podcast på någon av de här apparna som finns, iTunes, Acast eller någonting. Gör det. Följ oss på Facebook om ni vill hänga med i all sport. VF-sporten heter vi där. Men du, förra fredagen var det, så kom jag in till dig på foto och sa någonting som du trodde var ett stort skämt.
Ja, jag
kom in och sa, och jag reagerade på samma sätt, för Johan Ekberg, vår kollega, var inne här en dag, för han är pappaled egentligen, men han bara: jaha, Nico Rosberg slutar, säger han. Och jag bara: va, skojar du med mig? Och du reagerade
precis
på samma sätt.
Ja, jag kunde inte tro överhuvudtaget att han skulle lägga av.
Nej. Nu har det gått en vecka, och du har väl sett de här presskonferenserna, står ju där på den här galan och berättar varför han väljer att sluta. Men som sagt, först och främst, det känns som att det tog precis alla på sängen.
Ja, det gjorde det. Nej, han ville väl bli världsmästare helt enkelt, men sen målet är ju inte att bli igen och igen och igen, utan det räcker med en gång. Om det har blivit 2 gånger eller 3 gånger, eller i så fall måste man ju bli 7 gånger eller något, om det ska vara. Det är nog ett fruktansvärt slit att ta sig dit alltså.
Just med tanke på hur han har haft det här med Lewis Hamilton också i Mercedes-teamet i några år här, att han har varit den som har fått jaga hela tiden.
Ja.
Och han har ju sagt gång på gång hur jobbigt har varit för honom och har den här ledningen, och han har ju försökt slå bort det och allting, men det är just, och nu säger han att jag har siktat på det här sedan jag var 6 år och började köra, och nu har jag gjort det här i 25 år, och nu vann jag VM i det jag ville vinna VM i, och nu skiter jag i det här.
Precis.
Men det känns ju fortfarande, för jag har försökt tänka, under mina år så kan jag inte komma ihåg någon som har slutat så abrupt.
Nej.
Har du något?
Nej, jag har inget. Jag har tänkt efter här, men det finns väl ingen vad jag kommer ihåg. Har blivit världsmästare och lagt av sådär. Men det är ju som sagt, om man blir världsmästare två gånger eller tre gånger, är det intressant egentligen.
Tror du att han hade lyckats igen? För det kändes ju som att mycket studsade ju med honom också.
Ja, det gjorde jag. Hamilton hade ju mycket trassel, bilar som inte gick, och det var det inte sabotage de pratade på, eller han pratade på.
Han pratade om det i alla fall.
Ja, det var ju mycket förvecklingar i teamet där, och misstänksamhet och sådär. Så och jag tror det slet lite på, de är ju bekanta sedan de var små, de här pojkarna, så att jag tror det har slitit på vänskapen där också. Men det ska ju bli spännande att se vad Rosberg tänker hitta på efter här då. Om man kommer att finnas i depån ändå, eller om man satsar på något annat, eller kanske bara familjeliv. Och
ja, men som 31-åring, det var någons hustru där, och det hörde jag även, det körde de i Viasats F1-podd där. Det var ju någons hustru, när jag såg den tweeten som retweetades, att till någon förare som hade kört tidigare i alla fall, som hon drog ut ungefär att även om jag älskar min man, men om han hade bestämt sig för att bli hemmaman vid 31 års ålder, så hade vi nog suttit inne någon av oss i dagsläget.
Ja.
Just att det känns ju inte som att han bara kommer gå, alltså, visst, han har nog tjänat pengar så det räcker att bli över. Det beror ju på vilket livsstil han ska ha, men jag läste just en intressant artikel om det, för man funderar ju lite på. Jag tänkte bara en sån ur en ren ekonomisk synvinkel för honom. Som världsmästare ett år.
Ja.
Och casha in ordentligt. Mm. För han hade ju inte så mycket egna sponsorer, vad jag läste. Nej. Han hade egentligen den här Thomas Sabo, det här smyckesföretaget. Mm. De hade han. Och tydligen inte ens i år. Så han har liksom kört med Mercedes egna. Han har delat privatjet med flera andra.
Mm.
Han har inte haft något eget som Lewis Hamilton. Så han har ju liksom hållit i pengarna för vissa då. Men jag tänker ju så här, en sån grej att kör ett år och skriv massa sponsoravtal, gör som Zlatan ungefär liksom, och trygga verkligen framtiden. Det kanske han har gjort, han har ju tjänat hundratals miljoner.
Men jag tror det kanske är så, det här är farligt också.
Mm.
Du vet ju inte.
Nej.
Om du kommer helskinnad. När man ser NASCAR så ber de ju till Gud innan start, och att alla ska överleva, att det ska vara så safe som möjligt. Jag vet inte. Man skaffar familj och det här. Och det är farliga saker. Vi såg ju den här Bianchi som dog här. Och det är ju, jag tror att det kan vara något sånt där också. Mm.
Och sen om som du säger, att han har haft ett driv att bli världsmästare ända sedan han var en liten grabb.
Ja.
Och kunna ladda om, hitta den här motivationen igen. Han kanske liksom kände att nej, det kommer inte funka. Han kanske kände efter liksom att nu har jag gjort det här och nu kommer det inte bli på samma sätt igen.
Precis. Jag såg någon film, jag tittade på YouTube här, och då var han ju, när han var liten, var han ute och körde go-kart, och pappan var med och tankade go-karten, och de stod och tog tid, och liksom de körde och körde, och de blev bättre och bättre och sådär. Så jag tror han har nog slitit rätt hårt för det här, och det lockar nog inte mer,
det känns
helt
som
enkelt.
Det är
nog bara så.
Det är klart att, jag menar, de är ute och, han har en ettårig dotter nu. Han fick ju barn i fjol. Jag fick för mig att det var i år, men det var ju i fjol han fick barn.
Ja.
Och man visste ju inte om han skulle missa någon race där eller inte. Men det löste sig mitt emellan där. Men en ettårig dotter där och allting. Och det är klart att
man förändras ju som människa när man får barn. Och andra saker är viktiga. Och man vill kanske komma hem, liksom den här utmaningen som är varje tävling, för det tycker jag nog att det är i den här branschen.
Mm. Ja,
nu har vi ju varit förskonade då, men det är hårda tag.
Mm. Ja, så är det ju. Och det är klart att och så, som sagt, det behöver ju inte ens vara racingincidenter.
Nej.
Utan det kan vara, eller som med Bianchi där, som med världens oflax inte överlever en sån smäll. Och jag tänker just att samtidigt så vet man inte hur bra Mercedes blir nästa år, för nu är det ju faktiskt ett nytt reglement, och det kan ju bli att den bilen inte är lika konkurrenskraftig.
Nej.
De kanske är trea helt plötsligt
bakom
Red Bull och Ferrari, vem vet.
Det kommer att bli väldigt intressant att se var de står, teamen. Mm. Det, jag tror det kan, som du säger, det kan nog ske förändringar. De ligger och lurar.
Vem, om vi säger, nu direkt så drog ju spekulationerna en gång om vem som skulle ersätta här, eller vem som ska ersätta. Vem skulle du vilja se bredvid Lewis Hamilton?
Ja, Verstappen är ju skicklig på att köra, men jag tror att han Jag läste senast idag att det är nog inte troligt att han hamnar där, för att det har ju varit mycket incidenter mellan teamen. Och de har...
Det skulle nog vara ganska underhållande om Hamilton och Verstappen hamnar, ja, samma team skulle jag tro.
Det är ju frågan om Hamilton har något att säga till om här också.
Ja.
För att han vill väl bli världsmästare igen, mm, förstås. Och då, mm, vill han ju inte ha så hård konkurrens. Han vill ju ha någon som man kan ha nytta av i alla fall, men... inte som är bättre än,
nej,
honom.
Nej. Det har ju varit en, om vi säger vad det spekuleras kring nu, det har ju varit tidigt, så har det ju varit att Pascal Wehrlein eller Esteban Ocon, de här Mercedes juniorerna, ja, som Ocon fick ju nu i Force India, var det, va? Ja, det var det. Mm. Medans Wehrlein då, som har kört för Manor, inte fick den, så man ser honom lite som förbisedd. Och det ryktades ju direkt att, ja, men det här var för att Mercedes visste det här och att Wehrlein, ja, skulle komma upp i Mercedes istället. Men jag tror, som jag har förstått så, och som de flesta skriver och allting, så verkar inte det särskilt troligt. Nej. Utan Wehrlein var liksom tvåa i kön. Nu kanske han får ett jätteskutt ändå. Han kanske hade fått kanske gå till Sauber, som det ryktades att han förhandlade med, eller stannat i Manor, men... Jag vet inte fortfarande om de vågar satsa på en junior, för nu det ryktas ju även att Bottas och Valtteri Bottas, Williams, ja, och Fernando Alonso och McLaren skulle vara liksom heta kandidater för det här.
Ja,
jag vet inte,
det ska här är vara... väldigt svårt tippat. Man vet ju inte de här som du nämner de tidigare här, att ja, man såg ju Verstappen när han kom i en bättre bil vad som hände. Då plötsligt så hamnade han ju i en annan nivå direkt.
Mm.
Och det är väl kanske likadant med de här förmågorna då.
Nej,
det är svårbedömt med det här nya reglementet, och ja, det är jättesvårt. Mm. Jag vet inte vem som, nej, skulle kunna sådär, gå in där.
Jag undrar om de inte vill ha en mer erfaren förare.
Ja, det var, jag läste här om Vettel.
Ja.
Om han skulle vara någonting, ja, men nej, jag vet,
ja, det,
inte.
Det kanske blir någon jättebomb det här till slut.
Ja, men det kanske blir bomber alltihop, ja, här. Först var det en bomb när han slutade, och det, här kan det komma något helt,
ja,
annat. Eller att de hittar något någon annanstans. Mm. Man vet ju inte det.
Nej,
jag vet inte, jag har inte följt ju... det här GP2 någonting riktigt.
Ja, du har ju Gasly där. Pierre Gasly som alla trodde skulle få ta steget upp, som inte fick. Han räknade om vi skulle gå till Red Bull eller Toro Rosso, rättare sagt. Men så blev det inte. De behöll ju Kvyat där istället. Gasly är liksom, ja, ingen mans land där.
Ja, nej, det här är jättesvårt tippat. Men frågan är om det... Ja,
nej, jag undrar om just liksom Mercedes tänker annan. Om de vill ha någon som bara ska vara med och försöka hoppa och ta poäng, eller om de vill ha någon som,
ja, de vet som
fightas att, med Hamilton
de
på allvar.
De vet ju att Hamilton blir ju mästare om de har en bra bil.
Ja,
liksom. De vill inte ha en...
Nej, det, frågan
det måste ju vara någon hjälpryttare som de kan få hjälp av med inställningar och sånt där också. Så att,
Ja, nej, det är frågan som sagt hur de känner, ja, att de vill ha, om de vill ha någon rutinerad som kanske kör ett år och hjälper dem att, ja, kanske utveckla bilen, eller det kan ju en ung förare också göra, men som sagt, eller om de vill satsa ungt och
ja, det är de här sista justeringarna som är de viktiga där. Det, och det, ja, det kräver ju erfarenhet och hur man ska ställa in bilen, och
det kastade om en hel del i förutsättningarna. Allt kändes, ja, ju liksom spikat, att man nu får man vänta till februari-mars där, när det, eller februari är väl, tror jag, när första testen är, man, det skulle liksom bli helt dött här, men det, ja, blev det inte.
Nej, det är ju spekulationer hela dagarna här när man följer på nätet.
Och det blir det ju om vi skiftar gren, så det, ja, har ju precis det som har blivit i rally-VM,
ja,
också,
det är ju
efter
också en...
Volkswagens uttåg.
Ja.
Och som kanske inte blir ett fullskaligt uttåg, för nu i veckan har det ju kommit att de här bilarna som de skulle begrava direkt var,
ja,
som alla sa där först, så det började sippra ut efter någon vecka att det kanske skulle tävla, och nu den här senaste veckan så har det ju framkommit att jättemycket troligt att de kanske till och med kör de här bilarna fast Marcus privat.
Marcus Grönholm har ju testat här för några dagar sedan, så slutade han ju testerna.
Ja. Ja, de har ju gjort alla tester som krävs, och det enda som egentligen, som jag har förstått det, som hindrar att bilen ska godkännas, helt homologeras som det heter, det är att den tävlar. Och då är den liksom 100 och då måste de ju tävla, och då det är liksom enda hindret kvar. Och det,
ja, precis.
Och i veckan här så kom det ju uppgifter om att Nasser Al-Attiyah, Tina Turners gamla vän från Qatar.
Honom minns vi ju.
Exakt. Att han väntar på att de ska öppna pengakranen.
Ja.
Och då verkar det vara grönt att Volkswagens bilar kommer.
Ja.
I alla fall. Och han har ju Red Bull Connections och allting, så att jag tror verkligen att det blir ett privat
stall. Ja, det känns ju så. Ja, det kommer säkert att bli på det här viset. Det här som har sipprat ut och så, det är klart att de har på fötter de som skriver om detta.
Ja,
och det är jag helt övertygad om.
Attia säger ju själv alla tider där att det är bara liksom att vänta på ett besked. Ja. Och Qatar äger ju tydligen 14% i VV-gruppen.
Ja, visst, de är ju inblandade liksom i huvudbolaget där till och med.
Och det finns ju ingen brist på pengar där heller. Så att det känns ju som väldigt bortkastat om de skulle bara skrota de här bilarna.
Ja, visst.
Som sagt, att och jag menar, kostar inte Volkswagen något? Och någon chef där sa ju att vi kan hyra ut personal och sådana saker. Men de har ju lovat att alla på Volkswagen Motorsport ska behålla jobbet först och främst. Och jag menar, en sån sak, vad ska de göra? Alla kan ju inte stå och tillverka TCR-bilar.
Nej,
liksom. Så att jag tror verkligen
det blir väl den här uppställningen Orsier och Mikkelsen förmodligen.
Orsier, Mikkelsen och sen, Attia. Ja. Al-Attiyah.
Tror du inte?
Jo, det skulle inte förvåna mig.
Nej, jag tror faktiskt
för Nasser där ska ju köra Dakar allt och sånt. Det känns som att det var
han hinner ju knappt tillbaks till Monte Carlo rallyt.
Nej. Men för hans del känns det lite som att det blir han gör det lite för att det är kul, och han kan få lite stöd hemifrån, och så blir det. Ja, för att det har ju inte hänt någonting. Det har ju inte hänt så mycket. Orsier har varit ute och testat Toyota. Ja. Han fick testa Forden. Han fick inte testa Citroën och Hyundai enligt vad de sa.
Tvungen att skriva kontrakt.
Ja, precis.
Om man skulle få köra bilen, men det ville han ju inte.
Nej, och då är det ju frågan, som sagt, vad som händer med den Ford-grejen där då, som sagt. Jag tror det är trots allt, alltså, även om de också kommer med en ny bil, så känns det som att de är på en lägre nivå.
Ja,
de är liksom ett tack ner jämfört med de här stora drakarna.
Ja, de stora drakarna, de har ju ingenjörer och dataprogram och grejer. De kan ju plocka fram exakt det de behöver veta, känns det som, medan Ford är väl inte riktigt på den nivån. Nej. Riktigt.
Nej, det är ju trots allt inget officiellt fabriksstall där.
Nej. Och det är ju frågan om nu de kommer ju med ny bil också, det här. Det är ju frågan om, men jag är nog lite tveksam. Jag tror inte den håller riktigt samma speed.
Nej, precis. Men lite som då, nu var det inte riktigt samma nyckel på det sättet som Rosberg höll i Formel 1, men det är Orsier som har suttit med trumf på hand, som har ändå fått testa Toyotan. Och jag menar, det hade ju varit ett jätteklipp för dem att få, men nu skriver ju finsk media, Autosport och allihop skriver att det är Latvala som tar platsen i Toyota bredvid redan klara Juho Hänninen.
Ja, jag tycker liksom bara finländare i Toyota-teamet känns lite märkligt.
Lappi kommer in där också,
så
blir det
en tre. Ja, jag tycker det är ju frågan, ska de verkligen ha tre finländare i liksom teamet? För det handlar ju om att sälja bilar också. Du ska ha förare från olika länder. Vi ser ju Citroën där, jag tror ju Mick få körning i Citroën, för de vill sälja bilar i England. Ja, och där vet du, vi hade ju mycket kontakt med Provera, du och jag. Och han berättade ju liksom vad taktiken var med förare och bilförsäljning, och att det liksom gick hand i hand det här. Mm. Och då ser man ju just Citroën, vad de har tänkt på och vad som är viktigt. Att England är en stor marknad för
dem. Ja, det är klart. Nej, det, och det känns ju som sagt att, men Citroën hade ju inte, jag tror att nu hade de gjort klart och de har liksom, men som sagt hade Ogier på ett enkelt sätt kunna komma in där, så men tror det, jag de inte hade tackat
nej. Men frågan är vad som hände när Loeb var och Ogier var i teamet där. Jag vet inte riktigt.
Nej, det är klart att
det kanske det skar sig någonting där som ligger honom i fatet och sker.
Så kan det ju vara. Nej, för att jag tänker ändå ett franskt märke med en fransk förare.
Ja,
det är klart att det hade varit
den bästa föraren för tillfället. Ja. Är det ju.
Men som sagt, det är ju ändå rätt kul då om det blir någon slags privat satsning med Volkswagen och Mikkelsen och sker i den med Nasser som kör en tredje bil då och då.
Ja, visst.
Latvala, Henninen, man får väl säga, alltså, han trots allt så Latvala kan prestera på riktigt hög nivå.
No.
Men frågan är, det verkar ju inte som den här Toyotan kommer, det har ju sagts sen vi var på Monte Carlo i fjol när vi pratade med finska journalister som var väldigt skeptiska till hela Toyota-satsningen, att den blir inte, det är inget fullskaligt fabriksteam riktigt.
Nej, de var ju väldigt skeptiska till det.
Och jag tror
vi frågade väl Mäkinen också när vi träffade honom där i Monte Carlo sen.
Ja, precis.
Så antydde han väl själv det att det här första året skulle väl vara något prövår lite grann också, sa han.
Ja.
Om jag minns rätt.
Det är ingen som kommer komma in som Volkswagen gjorde, antar jag. Det, även om de har testat massa och, som sagt, jag såg ett filmklipp här när Ogier körde Toyotan och det såg väldigt svängligt ut, kan jag säga. Bängligt, och på asfalt verkar den inte vara särskilt bra. Det hade han uttalat sig om också, att asfaltmässigt så håller den bilen inte klass. På grus var den bättre, men det är frågan ändå. Men man vet ju inte, det kan ju vara. Jag menar, samtidigt det var en massa chefer som hoppade av och de är baserade en bra bit upp i Finland, det här stallet. Så de har ju inte fått riktigt den personalen.
Nej, det var ju besvärligt. Det tar ju nästan 2 dagar att ta sig till verkstaden där.
Det är jättemärkligt att de inte hamnade i Tyskland.
Ja, där har de ju en stor verkstad enligt de finska journalisterna då, som själva tyckte det var konstigt med hela Europa och flygförbindelser och sånt. Alltså, är de uppe i Finland?
Ja. Nej, men sen,
Men ja, det ska bli intressant. Men jag tycker det här att det är finländare liksom bara.
Ja, men en trio där, det känns inte jättefräscht.
De skulle ha haft någon annan där också.
Ja.
Men det är ju inte.
Det finns ju inte så många.
Nej, det,
är det
gör
som
inte
är
det.
Problemet. Alltså, du har ju inte så där fantastiskt många.
Nej.
Underifrån heller.
Nej, det är väl alltså, det som
går till Tideman då.
Ja,
är det
precis.
Svenska, det är klart att.
Och sen sög ju då Hyundai upp de här Paddon och Neuville.
Jag tänker just på det sättet då, som om man tittar, som du pratar om nationalitetsmässigt, så har ju Hyundai lyckats ganska bra där. De har en nyzeeländare i Paddon. De har en spanjor i Sordo och så belgare i Neuville. Det känns som att de har täckt upp ganska bra. Det är väl en amerikan som saknas kanske, liksom möjligtvis en asiat. Men
jag tror att det är medvetet det där också. Jag tror att det är så krasst.
Mm. Men det är som sagt, jag vet inte riktigt vilka som. Alltså, för det är klart att i Toyota sitt så få en förare som Latvala, det hade de ju inte räknat med.
Nej, och det kan man ju inte tacka nej till en sån heller.
Nej.
Han är ju en världsmästarförare liksom i den nivån. Mm.
Och sen,
med farten och hela paketet där. Så det är ju klart att han ska vara i teamet.
Mm. Och sen som sagt, Lappi som har riktats vara klar länge, han blev WRC2-världsmästare. Och två i det mästerskapet blev ju Teemu Suninen som också är finsk.
Ja, visst.
Elvin Evans blev 3, men han har ju i dagarna, jag missade exakt här, men det verkade vara D-Mac Ford för honom där.
Ja, det har jag sett.
Och sen har du ju liksom, jag menar, Jan Kopecky och Pontus Tideman, om man ska kolla underifrån då, WRC2. Och det är klart att vi hade ju önskat att Tideman skulle få en Toyota sits, såklart.
Ja, det hade vi ju, det höll vi ju tummarna för här, men
han var ju på listan.
Ja, det har han varit, men jag vet det tyvärr.
Nej, inte än. Men som sagt, och sen vet man ju inte. Och det är klart att jag såg ju någon, det var någon brittisk, Chris Ingram heter han, en brittisk rallyförare som tweetade ut här att man önskar ju att fler rallyförare kunde göra som Nico Rosberg.
Mm.
Kliva av.
Ja.
Alltså, och sker Visst, han har inte kört så många år, men han är ändå ganska gammal nu. Han är 34 eller något sånt där, va? Och han har, vad har han kvar att bevisa?
Nej, ja, det är väl Lubbs.
Ja, men den undrar på, den kommer han nog inte ta.
Nej, det, jag tror inte heller det liksom, utvecklingen går framåt så det är så mycket som spelar in.
Mm. Men jag tänker såna, alltså annars då Sordo, han har kört i många år och liksom han är väl stabil, men inget speciellt. Men ja, vad ska man säga, man förstår väl att de hankar sig kvar så länge de någonsin kan.
Sordo kommer du ihåg när vi började åka till Monte Carlo bland annat, så han kunde ju inte engelska och han var väldigt tillbakadragen där liksom. Precis. Man har sett hur han har utvecklats, men ändå kämpar sig fram. Mm.
Ja, men det är ju liksom sådär. Sen har vi Mads Östberg som direkt efter Australien sa att han skulle. Att allt var klappat och klart. Så det är väl frågan exakt vad det blir där.
Ja.
Det troliga är väl att det är någon slags M-sport Ford-lösning
igen. Ja, det är det säkert.
Jag vet inte om han har suttit och väntat på om Morsier ska välja, att det hänger ihop där. Om Morsier väljer M-sport så kanske de får köra något mer privat satsande team där.
Ja.
Med adapta pengar och sådana saker.
Ja, adapta verkar segla upp lite det gänget liksom i spalterna. Det har man inte sett så mycket här de senaste åren.
Nej,
riktigt.
Precis.
Men adapta läser man här och där. Så att det är väl
han kanske har fått ihop något med Henning.
Han dyker ju alltid upp som gubben i lådan där.
Ja, men det är som sagt, det är väl återstår väl att se.
Men han kör ju sina tävlingar. Sverige ska han väl köra förstås.
Ja, precis. Och sen, jag tänkte bara på det för en stund, när vi ändå var inne på med Orsier där, så de har ju faktiskt redan en fransman i teamet också, i Stéphane Lefebvre.
Ja, just det.
Som tillsammans med Craig Breen och Chris Meek bildar teamet. Så att de kanske inte liksom blev så här, vi måste ha en till fransos. Nej. Även om han kanske är den bästa föraren. Men det blir spännande.
Ja, det blir oerhört spännande vart han hamnar. För då kommer lösningen på Orsier och sen kommer alla andra pusselbitar på plats. Då bara faller det direkt. Mm. Ganska omgående hur det kommer att bli.
Mm. Men nu på tisdag så ska Toyota ha någon presskonferens, är det sagt. Och då lär väl Latvala bli presenterad av. Så kanske, vi får väl se. Lappi kanske inte alls. Men
nej, samtidigt, det kan ju bli någon överraskning också. Mm. Som vi inte har en aning om.
Tänk om det är Pontus ändå. Fast då skulle han nog aldrig ha testat Skoda här nu. Och som sagt, jag pratade med Pontus Tideman där förra veckan. Och det var ju ett Monte Carlo-test. Mm. Och även om han inte kunde säga det rakt ut så får vi se Pontus Tideman på startlinjen där i år. Det blir ju bra. Ja. Speciellt för oss.
Ja.
Men så det blir han kör ju kvar i Skoda där. Om, samtidigt så kan säkert sådana kontrakt brytas om någon VRC-jätte kommer. Men jag tror att Tideman får vänta på sin chans i VRC. Det är väl inget
jag
annat.
Jag tror det är bra att han har Jonas med sig där också. Jonas Andersson. En rutinerad kartläsare som har koll på läget.
Precis. Men du, idag är det den 8 december när vi spelar in det här. Imorgon är det 9 december. Ja. Då är det prick.
Då.
2 månader kvar till Svenska rallyt. Som körs 9-12 februari. Då har vi väl redan börjat egentligen för vår del. Då, en fredag innan det. Men 9 är det ju travbanan, va?
Ja.
Och shakedown.
Ceremoniella starten är det då.
Du, vart ska du åka i år tror du och fota?
Ja, jag...
Eller 2017 och fota?
Ja, det blir Röjden. Jag var på Röjden förra året. Så jag kan verkligen rekommendera den här Röjden-sträckan. Den var väldigt enkel att ta sig dit. Bra parkeringar. I princip kunde man sitta i bilen och se bilarna när de kom. Mm. Just där jag hamnade. Med olika kurvor och raksträckor och 90 graders böjar. Det var ju bland annat där som Chris Meek körde på den här stora stenen.
Ja, det var där. Ja, det var ju ganska öppet där.
Ja, det är öppet där. Det går runt. Det ligger en liten några hus där och så går det liksom runt om de där husen där. Och jag gick där emellan första och andra omgången, så gick jag ut efter vägen och kollade lite. Jag tittade ju faktiskt i det där diket och det var ju många som hade genat där. Mm. Men sen då när Mik kom så var det ytterligare bilar som hade genat och då slog han ju i sten och slog sönder hela höger framhjul där då, så att nej, det, och sen är det, har jag sett också på YouTube, så missar de mina vägbyte där som...
Var det på röjden där
också? Ja, det är röjden där också. Men jag har inte riktigt lokaliserat var det kan vara någonstans. Men jag kan verkligen rekommendera röjden.
Du får gå in och mejla oss här på johan.edlund@vf.se eller hakan.strandman@vf.se om ni vet vart det där är. Så ja. kanske vi kör en dubbel där. Börjar på... För det är ju faktiskt röjden då.
Vi fotografer brukar ju åka de här sträckorna innan och kolla dels var är det bra fotoställen och hur kan vi ta oss dit. Var finns det stickvägar och parkeringsplatser och sånt här. Så vi är ute några veckor innan och kollar av här så att vi vet exakt. Så vi har ju körschema då som vi kör på.
Ja, som sagt.
Så att det är ju även vi förbereder oss och räcker om man säger så.
Ja, men det är ju inte mer än rätt.
Problemet röjden. Där var ju nu senast, det var ju att det var så dålig täckning på mobiltelefoner. Ja, så att jag fick ju inte iväg några bilder från röjden. Just tyvärr.
Det är för mycket folk på för lite signalstyrka. Ja, eller vad man,
sen är det
väl
dåligt generellt också.
Ja, jo, det är klart. Röjden där, den kommer inleda rallyt på allvar den på fredagen klockan 8 och sen kör de 13.25. Vi lär få anledning att återkomma till årets svenska rally.
Ja, det här, det tror jag kan bli bra. Förra året, ja nu i år då, så röjden, det var ju mycket snö och sånt. Det var ju riktigt fin vinter. Mm. Det måste jag säga. Jag tror att det här kan bli väldigt bra, hela upplägget i år. Mm.
Ja, men det blir bra med en serviceplats uppe i Torsby och det blir nog ganska smidigt för vår del om inte annat.
Ja.
Det vi noterade där innan vi började spela in var att Likenäs är tillbaks fast det är inte den Likenässträckan som...
Nej, det upptäckte vi att den är ju helt annorlunda egentligen. Mm. Dels går den åt andra hållet men...
Ja, precis. Den startar på motorbanan vad vi kan utläsa.
Och sen går den ju mål norrut.
Ja. Men förut har den gått mer från
Man kör
öst
ju
till väst nästan, va?
Öst till väst, ja. Man åkte ju Malungsvägen och så upp där då, så var ju starten. Och den var ju en väldigt snabb sträcka. Mm. Så att när de kom till motorstadion så var de ju lite fartblinda. Så det hände ju väldigt mycket när det började pågå långsamt där. Då, jag vet, jag har fått mycket bra bilder där på... De har kommit ju i skogen där och det går alldeles för fort för många. Bland annat Lubb och Marcus Grönholm och de här, de har liksom de kommer i för hög fart.
Ja, nej, men det blir väl något nytt i alla fall.
Ja, den kan ju sakna...
Vad tror du om rally-VM i stort här med nya bilar?
Ja, jag tror på det. Vi har ju längtat efter nya bilar, en nytändning och... Får man till det här med Volkswagen också, det kommer bli riktigt bra. Det kommer bli, jag tror
de
det blir spännande.
De ser jäkligt häftiga ut, de här bilarna. De låter maffigt. Ja. Och det känns som att de har liksom insett också det här att downsizing inte alltid funkar.
Nej.
Alltså Formel 1 skar ner, tog bort ljud och även alltså rally-VM har också gått i den riktningen med mindre motorer och allting. Och det är klart att det kostar pengar. Det är ju inte särskilt bra, men bilarna ska för att locka folk och få fans och stort intresse så måste det vara häftigt.
Men jag kommer ihåg 80-tal med de häftiga personerna och Lancia Martini-bilarna och det här. Det var maffigt att se dem live alltså. Mm. Det var riktigt häftigt.
Jag pratade just med om det här med ljud och allting, men jag pratade med Tommy Kristoffersson på onsdagen här och där kan vi bara komma in snabbt på att det blev lite förvecklingar där med rallycrossen. Volkswagen RX Sweden skickade ut ett pressmeddelande där de skriver att nästa år blir det förarutveckling och EM-satsning och det är Jan Marklund där som var stallchef och det är ju grejen var ju att Marklund Motorsport och Kristoffersson Motorsport gick ju samman och så fick de stöd och så blev de Volkswagen RX Sweden och har tävlat med Johan Kristoffersson och Anton Marklund och nu väljer Marklund Motorsport att satsa på EM medans Tommy Kristoffersson inte visste om det här, och det blev ju inte jättebra det där pressmeddelandet.
Nej,
så att Volkswagen Sverige fick ju faktiskt gå ut med ett sen där de skriver att ja, vi har inte tagit beslut, vi jobbar för någon slags, någon form av satsning på motorsport 2017. Mm. Så att någonting har ju hänt där, vi vet inte vad, och, men vi kan väl säga att det var för överraskande för på många sätt.
Ja, det
ändå
var
ett
det.
Sånt här besked som kom bara från tomma inte nästan, för det kändes ju...
Ja, okay, det var ju en överraskning det också.
Man förstår ju att, ja, i svallvågen av Volkswagen motorsportsbeslut, men samtidigt så har de varit ganska fristående. De har haft lite support där nere från Tyskland, men det har ju varit Marklund och company som har betalat. Och, ja, men jag antar att det handlar mycket om ekonomi, och det sägs ju att vissa stall lägger ganska feta summor på det här nu. 60, 70, 80 miljoner pratar vi.
Ja.
Och det jämfört med Formel 1 och rally-VM är ju inte det mycket, men samtidigt som i rallycrossen i det läget är nu, så är det ju extremt mycket pengar.
Ja.
Och då kan man ju förstå kanske att det går inte att vara så fristående som de har varit kanske. Utan jag pratade just med Tommy Kristoffersson om det igår, han sa just det här att ja, men de skulle ju behöva något bilmärke på allvar i ryggen, eller en Red Bull Monster.
Ja, men det är ju de där bolagen. Och apropå Monster så gick de ju in nu som huvudsponsor i NASCAR här.
Jaha.
Det
är Red Bull och Monster, de har ungefär som Qatar där, de bara öppnar kranen och
ja, de ser ju en marknad där.
Ja, och pengar verkar det finnas till...
Ja, det är dricka där, energidryck och det är hälsosamt och det är positivt.
Det är så hälsosamt, men...
Nej, jag vet inte heller det.
Men, finns det ju andra där, men jag pratade med Tommy just då, han sa att de hade ju behövt något sånt där. Ja. Sen så sa han ju, det finns ju faktiskt en hel del förare nu som från Formel 1 till exempel, han tänkte på Jenson Button som han har haft som favorit, precis som jag. I många år. Han sa att det är ju inte troligt nu, men han sa att sådana förare på den nivån, om de vill köra så har ju de råd att betala för sig och kanske har sponsorer som de kan ta med sig. Så där har du en liksom så...
Ja.
Men jag
kommer ihåg när vi pratade med Jacques Villeneuve uppe i Höljes för några år sedan. Han var lite chockad över rallycrossen för att han ansåg ju att det var ju för chansartat.
Ja.
Att blir du påkörd så är du inte med någon mer. Va? Man liksom... skulle behöva ha en andra chans lite grann, kände ju han.
Det har ju varit väldigt avgörande också, de här kvaliten.
Ja.
Att får du punka ett hit så kan du vara körd från den tävlingen.
Ja, precis.
Och det, ja, det...
Och det var väl det, den invändningen som hade gått upp för honom då.
Mm. Men i alla fall så får vi väl se då, som sagt, vad som händer med rallycrossen där för värmländsk del och kanske även svensk del då, om vi får... Johan Kristoffersson berättade ju Tommy där direkt att han har bud från andra ställen om man vill köra rallycross VM. Och de jobbar ju fortsatt på att få till en satsning. Sen sa han en rolig sak, det var det jag tänkte på, vi kan bara runda av där, men vi pratade ju om ljud och sådär, han menar på, för jag frågade liksom elbils, kom inte med i texten som ni hittar på vf.se, men jag frågade lite om, det verkar ju vara verkligen Volkswagen Audi speciellt här med elbils rallycross, och där sa han att ja, men rallycross skulle det nog kunna funka med elbilar för att det är så korta intensiva hit.
Men jag funderar lite på det där också. Men frågan är med krascher och grejer och det blir ström och kortslutningar. För det är ju när bilarna kommer i mål så ser de ju inte hela ut.
Nej, det är sant.
Och det händer ju mycket. Det är ju frågan om vad som händer. Det måste ju vara säkert och sådär. Jag har ju tittat lite på det här. Jag har ju sett något race med de här formelbilarna då. Det har ju varit lite kul att se hur de får hushålla på slutet.
Ja, byta bil mitt i och sådär. Men jag tänker just rallycross vore ju ganska smart. Ja. Fyra varv och så åker in och laddar sen. Och så.
Ja.
Min invändning var ljudet, men då sa han att det finns digitalt nu.
Digitalt så
men han menar på att du inte kommer med. Om de sätter det som någon slags dosar eller någonting så kommer det inte märkas. Du kommer inte fatta att det inte är äkta. Och
det kan bli bra.
Möjligtvis, jag är fortfarande skeptisk. Men
det måste ju verkligen vara anpassat så att det blir exakt ljud också.
Precis. Men du, kort sagt...
Nej, men det hör man ju på rally och sånt där liksom, när det är riktiga motorer. Det hörs, det är ju ett helt annat ljud i de här superbilarna ja. en nivån under.
Precis, så är det ju. Nej, men det senaste jag var på Formel 1 var för 2 år sedan. Och sen dess har jag inte varit på Formel 1. Nej. Jag var på Hockenheim för 2 år sedan. Och fick uppleva de här nya motorerna som hade kommit då. Och efter det så, när GP2-bilarna lät mer och jag tappade väldigt mycket av känslan. Alltså jag tycker fortfarande hur kul som helst att titta på live. Och har följt varenda lopp på tv. Men på plats så har jag inte det varit lika sugen, just för att den känslan när trycker i bröstet försvann för mig.
Nej, ljudet är oerhört viktigt. Ja. Jag kommer ihåg att jag var och tittade på Kenny Bräck när han körde i Tyskland här 01. Och det var ju 800 hästar, och när han gasade där, det var som någon slog dig i bröstet med en knytnäve när han gasade på där. Alltså det var ett ljud, ett tryck alltså utan dess like. Det var häftigt. Ja. Ja, ljudet är ju en upplevelse också.
Ja, men det ska man inte glömma bort, även om jag förstår att det som sagt kan vara jobbigt för, speciellt då, i Formel 1 som det har varit kanske, att folk får gå med öronproppar hela tiden när de jobbar i depån och sånt där. Men och jag är lite tveksam till att ett digitalt inspelat ljud kan låta precis likadant. Nej,
NASCAR kör ju utan ljuddämpare totalt om, så att det dånar riktigt. Ja, men det halva upplevelsen är ju ljudet. Ja. Ljudet är ju jätteviktigt, tycker jag. Ja. Jag var på Formel 1 förra året i Barcelona. Första F1-lopp jag har sett live då. Så att det var ju riktigt trevligt. Men det som var lite tråkigt är ju de där DRS-zonerna, alltså omkörnings... Mm. Det var bara 2 kurvor man körde om i. Mm. När man såg GP2 och där Porsche Cup och det, då körde jag om överallt. Ja. Det var liksom inte... Och det tror jag för Formel 1s del så frågan om vad de ska göra där. För det är inte roligt. Liksom är på samma ställen hela tiden. Man ligger och avvaktar till man kommer fram där och så...
Det är väl det, om det kan bli någon skillnad nu när det... När det blir nytt reglement om fler bilar är jämna. Ja. Och så att inte Hamilton sticker iväg och har 20 sekunder efter 2 varv.
Nej, det är ju...
Och så får några andra fightas. Visst, omkörningar 14-15 plats jag lära, men som du säger, det har mest varit i DRS också. Ja. Men det blir ju kvar. Ja. De införde ju det för att det var för få omkörningar.
Jag vet det
men
också.
Jag håller med att det är inte så kul, för att då, det har ju blivit en taktik som du säger, då satsar man bara där.
Ja, och då ska man åka och titta på det, så ska man ju sitta just där som detta händer.
Precis, men då är det oftast liksom på en raksträcka eller precis efter, och det, jag vet inte. Och en omkörning i en inbromsning efter en raksträcka är inte så fruktansvärt intressant att titta på heller.
Nej, jag brukar titta ibland... på de här GP2-loppen och även Porsche brukar ju köra också på de banorna som F1 kör. Och det är hela tiden situationer och det händer saker och de kör om och tar chanser. Men just F1 sen blir... Då sitter man och längtar, det här kommer att bli jätteroligt race. Mm. Och sen är det, händer det inte så mycket. Det
händer ingenting.
Nej,
så är det. Nej, men det har varit de loppen man inte har trott ska bli intressanta som har blivit det i slutändan i år.
Ja, det är roligt när det blir förvecklingar och regn och...
Ja, så är det. Däck. Det behöver ju inte bli att det ska vara som i Brasilien här med att de bryter loppet eller inte startar det och det ena med det tredje.
Nej, det var ju känslomässigt med Massa där när
exakt.
Kraschade och fick gå utefter i depån och alla mekaniker kom fram och applåderade och kramade om honom. Det var ett häftigt ögonblick.
Men nu som sagt, vi är på 8 december. Jag skulle tippa på att de här 2 veckorna fram till jul nu blir otroligt händelserika. Ja. I alla fall. Vi kan väl slå fast det att silly season stekhet på alla plan den här vintern.
Ja, det är inget som är givet riktigt.
Nej, och som sagt, man undrar ju...
Det hänger på en person inom rally i alla fall.
Precis.
Och, sen, och inom F1 så är det också...
Vilket väg Mercedes går, om de tar ungt oprövat eller vill köpa loss någon mer meriterad.
De kanske...
Och sen har du rallycrossen, vad ska Petter Solberg köra? Vad blir det? Och Mattias Ekström verkar fortsätta, det tycker jag tolkar signalerna, men det är också så här, vad händer där?
Och ja, det vet man inte.
Är det fler som har jätteproblem med ekonomin?
Ja, det jag kan tänka mig, för Petter är slitsamt de där resorna du ska till andra världsdelar och Och du kan inte ta med dig alla grejer. Och liksom, vad ska man ta med? Och det kostar pengar att transportera. Och bilar ska vara i containrar. Och du kommer inte åt dem. Och, ja, det är mycket sånt där logistik. Mm. Jag vet inte hur de har löst det där. Och det där går väl på han båtar.
Han fick ju casha rätt mycket efter Montreal där, när de kraschade. Eller i Kanada.
Ja, de kapade halva bilen och skickade.
Ja, visst. På plan där och grejer.
Ja,
men där ryktas ju om Hyundai främst till, för honom nästa år. Och ja, även Mercedes har kommit upp. Tanken som
ja,
stod
Mercedes
mig
är ju en sån där grej som har seglat upp. Mm. Skulle inte de ha någon presskonferens om några dagar, en dag eller något sånt har jag sett någonstans.
Ja. Ja, det är ytterligare, så en grej, som... ytterligare en grej, men där skulle kunna vara, för han och Mäkinen är ju polare. Tänk om Toyota nu slår till med dunder och brak och presenterar någon slags rallycross-satsning också.
Ja.
Nästa vecka, man vet aldrig. Ja, han, de har insett värdet där.
Han Toyoda heter han ju, vdn där. Han är ju galen i racing tydligen, så att han skjuter väl till pengar han som
ja,
äger
exakt,
det här.
Exakt. Ja, nej, det känns som att
jag vet det... Tommy Mäkinen har ju kört honom på vintern. Jag undrar om jag körde dem inte här i Sverige också för något år sedan. Och han fick ju blodad tand, det, Toyota-chefen där.
Mm. Ja, nej, men du, kort sagt så blir det många julklappar för oss som gillar att hänga med i det här och spekulera och få våra svar till slut. För jag är svårt att se att det dröjer till efter nyår innan allt det här är klart.
Ja, visst. Nej, men det hänger ju. Ja, det är ju inom VRC så är det Orsier och inom F1 så är det ju den här tomma platsen. Vad blir det där? Det, och sen så kommer det bara rulla på här under några veckor, tror jag, efter allt.
Mm. Ja, vi får se om vi får, jag och Janne kan prata om det här i nästa motorpodd som kommer om 2 veckor, förhoppningsvis strax före jul där. Tanken i alla fall, annars får ni ge er till tåls säkerligen till efter nyår. Nästa vecka kommer Jakob och kompanen kör sportpodd igen. Se vad de hittar på den gången. Tack Håkan för att du fyllde in med bravur för
mycket.
Janne.
Tack så mycket. Det är inte lätt att ersätta Janne. Han,
du, vi har pratat i 50 minuter där. 51 minuter. Så att, vi höll på nästan lika länge som vi brukar göra.
Ja. Så, tack så mycket tack att jag fick förtroendet här.
Ja, absolut. Det var bara trevligt. Och tack för att ni lyssnade och ha en trevlig slut på veckan och en trevlig helg. Ha det gött.
Hej då.